Det är fredagen den 29 april och det du lyssnar på, det är Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna hörni. April 2022 går obönhörligen, ty mot tiden båtar bröder föga, mot sitt slut, och redan imorgon kväll är det åter dags för att skymningslandet ska tändas upp av flammande eldar likt de vårdkasar som fordon vakar över våra fjärdar och skärgårdsinlopp, för att i tid varna för att juten, garpen, baggen eller moskoviten var i antågande. Åter ska detta vårt skymningsfolk i skaror och led flockas runt valborgsmässobrasorna, äta sina vattniga kokkorvar, halsa sina drickaflaskor och lyssna till skönsång om Lundens sköte och Källornäs dans. Kort sagt, åter har vintern rasat ut för våra fjällar och åter är det fredag i detta vårt märkliga lilla land. Och i lagom tid till att ekotoniken ska rasa ut för våra strupar tillsammans med det lokalbrända ginnen är det dags för att ledarredaktionen återigen ska samlas för att gemensamt dryfta veckans händelser. Högt och lågt, brett och smalt, höger och vänster, men mest höger förstås, för inte tala om djupt och ytligt. Med mig denna soliga aprildag har jag redaktionens kanske tre starkaste kort när det gäller åsiktsspridning. En som tycker si, en som tycker så och en som tycker det är väldigt töntigt att tycka något överhuvudtaget. Nämligen Mattias Svensson, Paulina Neuding och Peter Wemblad. Välkomna!
Tack så mycket!
Tackar!
Mattias, börjar vi med. Det är du som tycker si. Hur har du det?
Jo då, det är bra.
Jag undrar det. Ska jag berätta för lyssnarna att Svenska Dagbladet har ett nytt publiceringssystem. Hur går det att lära sig det?
Ja, jag skulle bli väldigt förvånad om det kommer en tidning nästa vecka. Och om det inte gör det så beror det på att vi har ett nytt system.
Då är det ditt fel.
Ja, du inte har lärt sig. Annat. Jag kommer att skylla på systemet.
Det får du göra. Paulina, du kan ju tekniken ända sedan du växte upp tillsammans med din schackdator. Hur har din vecka varit?
Precis. Min vecka har varit mycket bra.
Vad roligt. Allting funkar tekniskt för dig?
Jag har inte hållit på med de här nya systemen. Mattias och jag brukar ju skämta om att vi är redaktionens women in tech. Vi kanske inte är de starkaste korten på just det där. Men jag har goda förhoppningar om att det ska gå att lära sig.
Då går vi obelovat till redaktionens man in tech, nämligen Peter Wemblad. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag är hur lugn som helst. Det här kommer att gå bra.
Han är lugn, sa jag.
Vilken film, Paulina?
Säg inte. Det är den här med han från Kungsan och det där.
Nej, det är inte de Paul Rubber.
Det är inte Stock. Jo.
Jo, men Lian är med mig.
Han ja, säger men ju... det är inte Paolo Roberto, det är inte Kungna
Kungsan. Nej, men det är ju han Liam Norberg som säger det.
Exakt, han säger det. Han är lugn.
Sökarna eller Stockholmsnatt, det minns jag inte längre.
Nej, Sökarna. Stockholmsnatt är något annat. Sökarna från 1993, Daniel Fridells fantastiska film med... det finns ju så många bevingade repliker. Därför
den har inte åldrats med så mycket värdighet.
Den har åldrats med guldkant, ska jag säga. Och jag skulle kunna fylla otaliga poddar med citat därifrån, det ska jag inte göra. Men en fantastisk film att titta på om du vill veta hur 90-talets ungdom växte upp i sina torftiga förårslägenheter. Mattias, en rederiets skådespelare spelar då Liam Norbergs rollfigurs mamma. Vem?
Ja, det är ju Bengtsson, Vera. Precis. Bengtsson i rederiet. Nu faller skådespelarnamnet ifrån mig. Hon blev ju passkontrollant sedan.
Ytterligare en fråga. Vilken sång sjunger hon när hon sitter och super med sina grannar när Jocke och Ray kommer hem?
Åh gud, det har jag faktiskt glömt.
Det är faktiskt...
Det är där en naken snubbe rasar in.
Nej, han ligger i Jockes säng.
Ja.
Och säger, mamma, varför ligger det någon naken i min säng? Och så här, han har blivit utslängd, stackaren, har problem med spriten. Så man förstår vilken misär det råder här. Men nu håller den här podden på att haverera fullständigt.
Sången är i alla fall... Ja, tyst din jävla myspråggare. Hem och född barn med dig.
Sången är i alla fall den här dansa samba med mig, Dedris samba, som de sjunger i köket. Hörrni, det var en lång utvikning. Nu ska vi tillbaka till allvaret och till veckans ämnen. Och vem passar bättre till att ta lid när det gäller det än Paulina, som idag har skrivit en helt färsk text om någonting du kallar Annie Lööf-samhället, detta med anledning av postkravallerna. För de som inte hunnit läsa det än, Paulina, kan du bara kort referera, vad skriver du? Vad vill du säga?
Jag skriver om Rasmus Paludans koranbränningar och hur man ska förhålla sig till dem framöver. Och, eller snarare, jag går inte in i den sakfrågan utan jag tittar på dem som har varit starkast förespråkare av liberal immigration i Sverige. Och hur de ser på hur Rasmus Paludan ska bemötas. Och då finns det då Annie Lööf-falangen som säger att jo, vi ska slå vakt om yttrandefriheten och så vidare, men hon anser alltså inte att han ska få tillstånd och iscensätta de här koranbränningarna. Och hon säger då att man ska vara mer restriktiv. Hon öppnar för det i alla fall.
Ja, hon säger ju, det är faktiskt, hon gör det i utfrågningen då i Svenska Dagbladets utfrågning, där hon säger att exempelvis tycker hon inte att man ska få häda mot, hon vill inte ändra någon lag, men hon vill ändra polisens tillämpning då exempelvis under Ramadan ska det gälla andra förutsättningar för.
Precis. Så det är liksom Annie Lööf-linjen. Men sen, det som jag tycker är intressant är när man tittar på de som har varit starka förespråkare av en omfattande migration till Sverige. När de nu säger att men man måste få häda, man måste ha rätt att smäda. Ord får inte leda till mord, skriver Sofia Nerbrand i Kristianstadsbladet till exempel. Och då tittar jag på de här modala hjälpvärden, måste, får, borde, ska och så vidare. Och de här modala hjälpvärden ska liksom bära väldigt, väldigt mycket i ett samhälle där visst, man kan ju tycka att vi ska stå upp för de här värdena och så vidare, men i praktiken så fungerar inte det längre.
Så din poäng med den här grammatiska utläggningen helt enkelt att det folk säger, det spelar egentligen ingen roll för att vi kan helt enkelt inte stå upp.
Vi har
för
den befolkning vi har. Och det är så att normerna skiftar i vissa bostadsområden. Om normen blir, den rådande normen blir att man får inte bränna heliga skrifter under vissa religiösa högtider till exempel. Då har man väldigt, väldigt lite att sätta emot när man säger det borde vara på ett visst sätt, det ska vara på ett visst sätt, men det måste kunna vara på ett visst sätt. Och här tycker väl jag att de som var för den här migrationspolitiken som vi har haft i Sverige, som liksom på en generation har försatt oss i den här situationen, när man kanske, det kanske inte är möjligt att ägna sig åt sådana här yttranden utan att det blir kravaller. De personerna som förespråkade den här politiken får liksom dra konsekvenserna av det. Man kan inte sen ställa sig och säga att det ska vara på ett visst sätt, det måste vara på ett visst sätt.
Och du drar också parallell till judarnas, eller situationen för svenska judar i Malmö exempelvis.
Det är bara ett exempel bland många. Alltså, föreställningen har varit så här. Vi ska ha en stor invandring från länder där människor, förstås inte alla, och det måste man alltid understryka. Det handlar inte om det, men tillräckligt många hyser uppfattningar som är väldigt långt ifrån de svenska normerna. Och så tänker man sig att sen ska vi helt enkelt stå upp för våra normer. Vi ska genom svensk socialtjänst stå upp för barns rätt mot liksom, till exempel klanföreställningar och så vidare. Eller judars rätt att gå i kippa genom Malmö och så vidare. Men sen så möter de här idéerna i verkligheten och det funkar inte i realiteten.
Det är ändå så du säger att det är kört helt enkelt för vissa värden vi en gång höll högt?
Det är inte det samma som att det är kört. Alltså, man kan ju ändra sitt förhållningssätt. Men det är fortfarande så att vi kan upprepa tills vi blir blå i ansiktet att man ska få rita vad som helst. Men det är fortfarande så att Lars Vilks levde resten av sitt liv som fånge därför att han hade ritat en teckning. Och då kan vi kan sitta här och säga att man måste få häda. Men realiteten är ju inte sån längre.
Men då är det lite, i alla fall på kort sikt är det kört för skämtteckningar om Mohammed, att bränna Koranen, att visa judiska attribut i Malmö. Det är ändå någonstans där du landar. Att verkligheten talar sitt tydliga språk.
Min poäng är att man får ta ansvar för den migrationspolitik man har förespråkat. Och sen huruvida det är kört eller inte, det är inte riktigt samma sak. Men det räcker inte att säga att vi ska ha den här migrationen och sen ska vi stå upp för det ena och det andra. För judars rätt och för barns rätt och för rätten att häda. För det här med att stå upp, det här med att stå upp, det är någonting vi säger till varandra och liksom gratulerar varandra för att vi tycker. Men det har väldigt lite bäring ändå i verkligheten.
Men vad det är då, då förstår jag vad du är ute efter. Det är alltså det paradoxala eller det hycklande eller vad man ska säga i resonemangen. Man kan inte samtidigt säga vi ska ha stor invandring och samtidigt säga allting ska vara precis som förut när det gäller exempelvis de frågorna du tar upp.
Och då är judarna i Malmö bara ett exempel. Man kan ta den här kampanjen som har varit mot svensk socialtjänst, både internationellt och i Sverige på sistone. Mm. Den är lite grann ett uttryck för samma problem. Alltså vi trodde att vi kan ha en stor invandring från de här klansamhällena där man ser helt annorlunda på barnets rätt. Och så har vi tänkt oss, ja men blir det en konflikt med svenska normer, då får ju socialtjänsten träda in. Men problemet är när socialtjänsten gör det i parallellsamhällen och enklaver där svenska normer bara är en minoritetsuppfattning bland andra, då uppfattas det som förtryckande. Det uppfattas som en kidnappning. Man förstår inte var det kommer ifrån.
Vad har du fått för reaktioner på texten hittills? Har det kommit något?
Jättemycket. Jag satt precis nu i 2 timmar tror jag och svarade på mejl. Så att det är väldigt, väldigt kul.
Är det idel hyllningar eller är det någon emot?
Ja, väldigt, väldigt positivt överlag. Det har varit någon enstaka emot tror jag.
Då ska vi ändra på det.
Men jag skulle precis säga det. Alltså, det här är ju ett exempel på hur olika vi tycker på den här redaktionen. För jag tror inte att någon av mina kollegor tyckte som jag igår när ni läste igenom texten.
Nej, alltså starka förespråkare för migration. Det låter som Mattias Svensson är apostroferad om än inte omnämnd. Mattias, vad tänkte du när du läste Paulinas text?
Ja, alltså det här är ju ett resonemang som är väldigt många led som jag tycker är väldigt svaga när man ska liksom lägga. Vi brukar nästan alltid när någonting händer, när det händer ett terrorattentat eller vad som helst som vi tycker är obehagligt, så försöker vi hitta någon som vi kan sparka på för det som är liksom by proxy. Alltså när vi hade terrordåd i Paris så fick Åsa Romson löpa gatlopp för hon hade twittrat vad folk tyckte var okänsligt. Och när vi hade tsunamin så blev det Lars Danielsson som fick bära ett hundhuvud. Och jag tycker att det här resonemanget har så många led i sig att det blir liksom väldigt ansträngt att liksom skylla kravaller på...
Är det så många led? Alltså, det Paulina säger är att invandring, det är ju en politik man kan föra. Man kan bestämma hur stor invandringen ska vara, man kan bestämma vilken typ av invandring man ska ha. Det bestämmer man. Efter det så får man en viss typ av befolkning i landet. Den befolkningen kommer då att reagera olika på olika typer. Ja, men exempelvis som det här fallet, om man har en kippa på stan. Alltså, är det så väldigt många led egentligen? Är inte det
ja,
ganska...
det är det. Alltså trots allt så här... Vad är det liksom för uppfattning? Jag tycker inte att jag tycker generellt att man ska vara väldigt restriktiv med att liksom skicka tillbaka folk till tortyr, förtryck. Alltså det är ju människor, vi har asylprövning för människor i nöd. Det är så den lagstiftningen är tänkt att fungera. Jag har varit för en generös tolkning av det för människor som kommer hit. Vad betyder det? Liksom? Betyder det att jag är ansvarig för vad de gör resten av sina liv här i Sverige? Betyder det att jag är ansvarig för vad deras barn gör? För det är i många fall andra generationens invandrare. Är vi ens säkra på att det här beror på att vi har haft ett väldigt... Jag är säker på att det är en bidragande orsak att vi har haft väldigt många människor i förorterna och att det har blivit olika typer av sociala problem. Jag är säker på att islam är ett stort problem och en faktor här. Men det är också till exempel det faktum att vi har narkotikamarknader på grund av Sveriges narkotikapolitiska lagstiftning som skapar de
men
här anspråken
på... Alina bollar alltså upp en kausalitet som du helt enkelt inte köper.
Precis. Kan
man säga. Man bollar tillbaka till Paulina då. Vad tänker du när du får bemöt så här?
Nej men alltså, det är ju fullständigt uppenbart. Jag förstår inte hur man inte kan se den uppenbara kausaliteten mellan att vi har en stor invandring och sen så förändras till exempel synen på religiösa tabun på grund av åsikter som finns i den demografin. För mig är det helt svårt att tänka sig hur man inte kan se det sambandet. Men sen så det här med ansvar. Jag tror att Mattias har ett resonemang om ansvar som inte riktigt... Alltså, det är ju inte frågan om ett fastställande av ett liksom, juridiskt skadeståndsansvar eller något liknande när man säger att du är ansvarig för saker i flera led. Utan det är helt enkelt en fråga om att se konsekvenserna av den politik man förespråkar. Nu ser vi ju konsekvenserna av den här politiken. Och vi ser att det då inte räcker att säga att vi ska stå upp för diverse saker. Vi ska hävda rätten till en massa saker när det i realiteten inte ser ut på det sättet. Det går liksom inte att upprepa det här som ett mantra och säga A kommer funka därför att B.
Okej, det kan man ju invända alltså mot att man kan trolla med ord sådär. Men grejen är att det Mattias säger och det jag tror Annie Lööf skulle säga också, det är ju att de köper ju inte ditt korrelationstänk här. För att vilka, eller kausalitetstänk, för vilka kausaliteter man ser i samhället, det är ju i högsta grad en politisk fråga. Alltså, visst, vi kan slå fast att vissa saker är ganska okontroversiella, att om man, ja, vad kan det vara liksom, att om fler svenskar flyttar till något land där det alkohol är förbjudet, då kommer det bli mer rattfylla kanske om man ger dem sprit samtidigt. Men det finns ju väldigt en komplexitet här, så att om man väljer ut ett specifik kausalitet så är ju det ett politiskt ställningstagande i sig. Men det finns ju människor som säger att jag är skyldig till att vi har högre brottslighet i Sverige för att jag är marknadsliberal och att marknadsliberalismen skapar ekonomiska klyftor som i sin tur skapar brottslighet. Och det säger jag, det är dumheter. Jag är inte ansvarig för det och jag tror inte brottsligheten... Jag förstår vad jag menar. Att, du har ju
eller, alltså, om det är så att man anser att det inte finns en koppling mellan migrationen och den här synen på koranbränning som nu dominerar i våra förorter, eller som visar sig dominant i våra förorter där Paludan kommer dit. Om man inte ser den kopplingen, då tycker jag att då har man nog bevisbördan för det.
Ja, men då slänger vi in Mattias igen då. Vad tänker du?
Jo, men alltså det är ju uppenbart. Alltså det handlar inte om vad man ser och inte ser. Men man måste ju vara medveten om att det finns ett antal olika faktorer här. Det är inte bara migrationspolitik, det är narkotikapolitik, det är vilka möjligheter människor har att komma in i samhället och så vidare. Så att bara välja ut migrationspolitiken i detta och säga att allt är fel på grund av, vi vet ju inte ens vilka generationer av invandrare är det här. Liksom. Var det liksom de som släpptes in på 80-90-talet eller, och är det deras barn eller är det de som släpptes in på 2000-talet? Är det liksom en kran, ett reglage man kan vrida av och på och få liksom bestämda sociala konsekvenser? Det vet vi inte, men vi har liksom, vi utformar och dessutom blir det liksom väldigt, det blir väldigt långt ifrån alltså vad vi behöver göra. Det är klart liksom att ingen vill ha kravaller vid liksom provokationer. Nu har vi det. Det är ingen som förnekar det. Liksom. Det vore ju bara löjligt. Men liksom, det är klart att den typen av problem, ska man skylla dem på liksom en konflikt vi hade kring 2015 eller ska vi göra någonting åt det nu? Jag tycker väl mer åt det senare, och där finns, som Paulina säger, det finns inga trevliga alternativ kring detta, men jag menar, har vi något annat val än att stå upp för yttrandefriheten och verka för liksom de normer och regler som är rimliga? Det är ju liksom den vettiga frågan.
Det jag skjuter in mig på här är att det finns en fara i att säga stå upp för yttrandefriheten, därför att det, man viftar med det som ett trollspö som liksom ska ta bort allt det här svåra. Och när det används på det sättet som en social markör, jag är en person som anser att jag tillhör det här liksom kotteriet, eller när det fungerar som ett slags, ja, men som en besvärjelse, det här kommer funka därför att vi ska stå upp för, då blir det ett ursäktande av en politik som är fullständigt ansvarslös och som har visat sig nu under lång tid har varit helt uppåt väggarna.
Det där är ju också en retorik. Jag menar, du kan alltid, när Ryssland invaderar Ukraina, vad kan vi göra mer än att säga att det här är fruktansvärt, försöka beskriva det liksom. Vi kan förstås uppmana till aktioner, vi liksom diskuterar NATO, vi diskuterar vilka ansvar vi har för vår egen beredskap och vad vi kan göra. Men det väldigt mycket blir ord och diskussion. Och sen kommer då till detta någon retorik om att här gäller inte ord längre, nu är det handling som gäller, och så får man 1000 likes på det. Det är ju också retorik. Det är också,
nej,
liksom,
nej, att märka. Det är inte det det handlar om.
Är det nu jag får slänga in en tredje ståndpunkt?
Ja! Välkommen, Artur Lundqvist. Kör!
Ja. Nej, men så här, se om jag kan formulera det här begripligt. Alltså jag tycker att Paulina har goda poänger, men det här är också ett exempel på en större problematik. Alltså att Sverige som samhälle har en dålig beredskap och egentligen liksom ingen strategi för hur man genomför politiska beslut i frågor som är väldigt polariserade. Alltså det migrationerna har åstadkommit i den här frågan är ju liksom en polarisering i, mm. i synen på ja, om man får bränna koraner eller inte. Men vi ser ju liknande, alltså jag skrev om vindkraftsmotståndet här om veckan, där det också är som finns den här typen av resonemang, ja men nu har vi fattat beslut om att vi ska genomföra klimatomställning och att vi ska bygga ut vindkraften och då måste vi göra det. Men i slutändan så finns det ett så starkt motstånd där ute och det finns, politiken har inget svar på alltså, hur gör man när alltså, den andra sidan vägrar att godta ett beslut i hur god ordning den demokratiska ordning det än har fattats. Liksom.
Det är mycket bra inspel, Peter. För nu är det är väldigt intressant här. Mattias lyfte narkotikafrågan, vilket är din favoritfråga. Peter började prata vindkraft onbart. Och jag tänkte precis... nej, men jag skulle säga jag skyller en stor del av den här problematiken på den hemska politiska korrektheten vi har i Sverige, att vi inte klarar av att föra normala diskussioner, och det är en av mina käpphästar. Så att vi retirerade snabbt till fort där vi...
Jag var på väg att börja prata om judarna i Malmö. Precis nu. Men, för att det råkar vara en fråga som jag kan. Men,
ja, han är inte ens tillbaka till Muhammed-karikatyrerna och att vi skulle ha stått upp för dem där, för att det hade varit en enklare debatt att ta då och möjligen hade liksom stämt i bäcken nu.
Det tror jag också. Nej, men alltså, det är uppenbart att vi har väldigt olika åsikter här. Det man kan säga för att lösa ut här, eller det kommer vi inte kunna göra nu, men din stora poäng, Pauline, är det här med att det ändå finns en...
Att man förlitar sig på... Får jag säga så här, Andreas? Nu tar jag upp judarna i Malmö, och det är inte för att det är en viktigare fråga än andra, utan för att det råkar vara en fråga som jag kan någonting om. Mm. Och under åtminstone 10 års tid så har det varit allmänt känt att stor invandring från Mellanöstern i Malmö har orsakat stora problem med antisemitism. Mm. Och då har man scener där till exempel 200 människor samlas och skriker "vi ska döda judarna". Alltså det är på den nivån. Eller att två personer med judiska symboler går in i Rosengård och blir utjagade direkt. Mm. Liksom. Så att en jätteallvarlig situation. Och här har man liksom tågat mot antisemitismen genom Malmö. Man har stått upp mot antisemitismen och så vidare och så vidare och så vidare. Men poängen är att det här med att stå upp och liksom slå vakt om och så vidare, det funkar väldigt sällan. Alltså det är väldigt sällan, dels så har det svenska samhället väldigt små kontaktytor med människor i den här typen av utanförskap. Alltså vad du och jag och Peter och Mattias sitter här och tycker, det når liksom inte fram, eller det är inte relevant, det är inte en del av livet. Det är bara liksom, så att liksom, att då fortsätta... som många gör, förespråkar den här typen av invandring som vi har haft i Malmö. Och sen samtidigt tror jag att man kan stå upp mot antisemitismen. Det är för mig en hycklande inställning.
Mm. Men jag tror ju, till skillnad från det, att det finns saker att göra. Jag tror exempelvis en förstärkning av polisen skulle kunna göra enormt mycket. Alltså här är det ju...
Alltså så här, rättsstaten. Alltså de där 200 människorna som stod där och skrek på torget att de ska döda judar. Ingen har ju dömts för det. Och skulle de ha dömt så hade det varit någonting fullständigt okänbart.
Och jag tror också det hade varit en skillnad ifall inte det styrande partiet i Malmö sjunger sånger om att man ska krossa den judiska nationalismen. Och,
ja, men visst.
Man eller att kommunalrådet i Malmö säger att den judiska församlingen är infiltrerad av SD-fascister. Alltså, det är ju där problemet har funnits i Malmö också, skulle jag säga. Att den styrande har haft en enorm flathet inför detta.
Men tänk på det här. Kultur är en ganska seg sak. Människors uppfattningar är en väldigt... En sak som sitter djupt. Tänk på att hela det svenska etablissemanget försökte få svenska folket att inte rösta på SD. Tillsammans, samfällt. Mm. Och då är vi ändå en del av liksom samma folk och kultur och så vidare. Det är fortfarande en femtedel av svenska folket som sympatiserar med SD. Alltså, det är väldigt svårt.
Kanske rent av därför.
Det är väldigt, väldigt svårt att få folk att ändra uppfattning. Alltså, bara kolla på oss fyra. Det är inte så att... Liksom, ja.
Nej, men vi är ju professionella tyckare, så vi har ju betalt för att inte ändra åsikt. Se bara hur samhället har förändrats sedan vår barndom, Paulina. Jämför med... Alltså, det är enorma skiften som sker. Varenda generation så att säga, erövrar ju sina egna värderingar. Du som, med din konservativa approach här, så ser ju du saker som mycket, mycket, skulle jag säga då, mycket, mycket mer skrivna i sten än vad erfarenheten visar.
Men vem av oss är det som får rätt hela tiden då? Alltså,
ja.
Alltså det är så här, hur gick det för Lars Vilks? Hur levde han sina dagar?
Ja, nej, det är naturligtvis för jävligt, absolut. Och det är därför jag också har så stor respekt för dina åsikter. För jag vet ju att du har haft så väldigt goda poänger historiskt sett. Och jag menar, ja, du har haft rätt många gånger, absolut. Det skulle jag säga. I liksom dina... När du har varit krösa-maja helt enkelt. Liksom,
fast jag vet inte, det är ju samtidigt... Alltså hur många... Nu ska man ju inte jinxa förstås. Och då, men det måste ju ändå tas upp. När det var ett terrordåd... Så var det nog inte de mest alarmistiska som sa att 5 år senare så kommer det inte vara något liknande islamistiskt terrordåd överhuvudtaget. Särskilt inte när man då krävde... Jo, men Paulina...
Tänk på hur enorma resurser vi lägger för att förhindra terrordåd och vilken konstant förhöjd risk det är. Och speciellt nu med Paludan och de här koranbränningarna. Alltså det går ju inte att säga så här, det gick bra i fråga om terror.
Men så här Paulina, det går alltid att måla fan på väggen. Det är alltid en sak i taget.
Men det är inte ett allmänt målande av fan på väggen. Det är inte ett allmänt målande av fan på väggen. Jag pekar ut rätt konkreta tendenser och säger, det här är på väg åt fel håll. Jag skriver ett exempel. När jag var 25 så var jag i Israel för första gången. Och sen så kom jag till Arlanda och så tog jag flygbussen och så tänkte jag så här, gud vad skönt att vara i ett land där en terrorattack inte kan inträffa.
Mm.
Och det är så här, jag kommer ihåg att eftersom jag var 25 som minns jag när jag var, så att det var 15 år sedan. Vi lever i ett helt annat Sverige idag. Och skälet till att vi gör det är att det har, i den här stora invandringen som vi har haft, har det följt med alldeles för många människor med den här typen av islamistisk syn. Liksom, så är det bara.
Det
är en enorm förändring. Och sen så går det inte att säga så här, men vi har inte haft några attacker på 5 år.
Nej, men jag tar upp det som ett exempel på att då gick det att måla betydligt större och mörkare framtidsscenario. De har inte inträffat. Det är inte alltid så att trender måste fortsätta och bli värre och värre. Det här är ett exempel på en trend som fortfarande finns. Men tittar man globalt sett, så har det avtagit i västvärlden, det har tilltagit i andra länder. Det är inte alltid liksom det värsta och extrapolerade scenariot som måste bli rätt, är min enkla poäng. Det är ju ingen som tycker att det är bra när det händer.
Titta på Frankrike som befinner sig i konstant undantagstillstånd därför att man har liksom en flera år lång våg av terrorattacker.
Hörrni, där sätter jag sträck i debatten faktiskt.
Jag måste bara säga en sak. Alltså, nu ska inte jag säga så här, vad trevligt att vi har olika åsikter som man säger när det bränner till, men jag tycker ändå att det är väldigt, väldigt, en väldigt positiv sak med den här ledarredaktionen att vi har så pass olika åsikter och att man får så mycket mothugg av varandra på ett respektfullt sätt. Det tycker jag är kul.
Ja, precis, och det sätter jag sträck i debatten. Jag tycker också det är kul, och då fick ni som lyssnade höra lite hur det brukar låta. Jag har ju jobbat med både Paulina och Mattias i över 10 år, och jag har ju hört den här diskussionen väldigt många gånger. Jag tror inte de har kommit så mycket närmare varandra, men jag vet att de har alltid lyssnat på varandra och har respekt för varandra, och jag tror nog det sås ett och annat korn av sanning eller alternativt lögner på båda sidor. Men det här är ju sagt, ni fick höra lite ett öppet redaktionsmöte helt enkelt. Det är så här vi diskuterar. Ja, men det är ju det.
Ja, det är väldigt mycket så här det brukar
och
vara.
Peter brukar prata mer, men när det är kulturkrig så drar han sig tillbaka lite upp och ner på vindkraft istället.
Precis.
Så är det.
På viktiga samhällsfrågor.
På viktiga samhällsfrågor. Nej, men det där med hur vi ska el 2045, det spelar inte så stor roll men i sammanhanget. Hörrni, vi får faktiskt gå vidare. Vi får nästan korta av de kommande ämnena. Men det har ju hänt andra saker i veckan. Det är inte bara så att Paulina har skrivit en text. Exempelvis så, apropå polariserade debatter, Twitter, den här stora plattformen, den ser ut att byta ägare, fick vi veta i veckan. Nämligen att den stora entreprenören, rymdvisionären och multimiljardären Elon Musk har då lagt bud på Twitter som styrelsen då har rekommenderat ägarna att acceptera. Han ska alltså då köpa det som privatperson, köpa bort det från börsen, ha det i sin egen ficka. Mattias, det här skrev du en text om i veckan där du var lite nyfiken inför detta och tyckte det här var ganska bra, eller?
Ja, återigen så har jag förståelse för att man kan vilja teckna ett undergångsscenario. Det är inte osannolikt. Jag menar, Musk har betett sig illa mot andra i sociala medier och annat. Det var en väldigt ful historia för några år sedan när han när han förföljde någon av dem som räddade barn i Thailand undan i en översvämmad tunnel sommaren 2018. Det var någon sån här riktigt hjärteknipande historia med lyckligt slut. Då hade ju Elon Musk erbjudit sig att skicka en mini-ubåt, vilket någon fällde någon syrlig kommentar om. Och sen så förföljde Elon Musk honom med okay, väldigt
han,
grova...
Han beter sig illa ibland, men ja...
ja. Alltså så här, så det går att befara det går att befara att han kommer att använda det här för att liksom undertrycka, han är inte liksom någon varm vän av yttrandefrihet för sina anställda till exempel, väldigt långtgående klausuler och annat. Men det är fortfarande väldigt, han är ju en excentriker, en egensinnig person, och att liksom en social medieplattform innehas av en sån person är ju i sig lite spännande, därför att då kommer det liksom bli en annorlunda förvaltning än med andra. Det är liksom det har ju varit en åsiktshomogenitet och inte minst en politisk press mot att liksom tysta och moderera röster på nätet, och den har ju haft en väldigt tydlig, alltså politiskt korrekt, lite vänster bias dessutom, och Musk representerar någonting annat.
Ja, han säger ju att han vill liksom återinföra yttrandefriheten på Twitter. Det är hans uttalade mål med hela affären, så vitt jag förstått det.
Ja, och det där är ju svårare gjort liksom, därför att som han vill ju samtidigt inte ha några bottar, man vill inte ha liksom en massa porr och spam och sånt där som ju liksom, det är ju på ett sätt en del av yttrandefriheten, men det är tjänster folk inte vill ha på sociala medier. Och det är ju intressanta konstruktioner, för de är både liksom torg och vardagsrum.
Mm.
Men just därför behöver vi experimentera, just därför behöver vi liksom olika excentriker och andra. Och det var ju liksom yttrandefrihetens klassiska filosof John Stuart Mill var ju liksom väldigt tydlig med att en av poängerna med fria samhällen är att de ger utrymmen för excentriker. Inte för att de nödvändigtvis har rätt, utan för att de alltid lär oss något nytt genom att inte göra som alla andra.
Mm.
Och det tror jag att Musk kan vara exempel på.
Ja, vi får se hur det går. Det finns ju en del, som sagt, det är ju så att, precis som Mattias säger, både Twitter och även de andra stora sociala plattformarna har ju gått i mer modererande riktning, delvis under då politisk press, att man hotar liksom med att helt enkelt reglera dem hårdare. Då får vi se om det går åt andra hållet nu. Peter, du är ju numera också en ivrig twittrare. Vad tror du om Musks regim på Twitter?
Ja, alltså jag känner mig lite... Jag tycker att det är en jättesvår fråga i många stycken. Så till exempel när Twitter valde att stänga av Donald Trump i ett läge där liksom hans uppviglande riskerade att få rätt omvälvande effekter i den konkreta i den köttsliga världen. Jag hade ganska stor förståelse för det. Så att det här är ett ämne jag fortfarande utforskar hur jag ska förhålla mig till.
Ett sätt att utforska det här, om ni känner som Peter, det är att lyssna på en podd som vi hade om just det här ämnet i tisdags med Jonathan Lundberg och Olle Lidbom, som har funderat väldigt mycket på det här. De hade ganska liknande åsikter, men man får veta mycket mer om det här. Då kan man lyssna på. Paulina, du twittrar ju stundom, inte så mycket, men vad känner du inför Elon Musk?
Jag tycker att det är intressant att höra vad han... Alltså, som Mattias säger, man vet ju inte vilken Elon Musk man får. Han är lite lynnig sådär av sig, verkar han vara. Mm. Men det här med att ta bort shadow banning, att vara öppen med algoritmerna och sådär, det är givet Twitters historia av flera av de stora plattformarnas historia av att shadow banna vissa användare, vissa stories.
Du får förklara bara, vad betyder shadow banning?
Ja, att man inte låter saker synas i flödet helt enkelt. Alltså, man kan säga att om jag blir shadow bannad, då vet jag inte om det, men det jag skriver syns inte helt enkelt för folk i den utsträckning du skulle ha gjort annars.
Nej, men jag har misstänkt att vara shadow bannad för mina långa trådar om utvecklingen av Stockholms kollektivtrafik möter inte alls.
Ja, precis, det är nice.
Det är nice.
Exakt. Nej, men och där finns det ju liksom Hunter Bidens datorhistorien till exempel, har ju förföljt de här stora sociala medieföretagen, att man tystade ner en story från en stor från en stor tidning, New York Post, därför att ja, det var strax före valet och man ville inte att
han skulle... Här har jag en väldigt konkret förhoppning på Elon Musk, och det är att han justerar algoritmen så att dina kollektivtrafikstrådar prioriteras upp.
Ja, det goes without saying, Peter. Det hoppas vi alla på, tror jag. Men vi får se hur det går där, helt enkelt. Det var någonting annat jag tänkte fråga om som...
En linje mediaägare, vad skulle kunna gå fel?
Det är väl lite så här, jag tänker att i USA pågår ju ett fullt kulturkrig kring vad Twitter ska vara och sånt där. Vi i Sverige, vi får bara hänga på, så att säga. Vad betyder det att en stor del av faktiskt vår politiska, så att säga, vad ska man kalla den, elitdiskussioner, eller diskussioner mellan ledarskribenter och politiker och så här, pågår på en plattform som styrs från ett annat land med ett annat lands värderingar och lagar? Är det konstigt eller problematiskt på något sätt, tycker ni?
Det blir ju alltid långt ifrån att, alltså man hamnar väldigt långt ifrån, vad hör man av sig ens? Alltså, jag vet ju många som har blivit avstängda, och det är väldigt svårt att veta vad man har begått för förgriplighet och var man ska vända sig för att få rätt, på vilka kriterier de fattar sina beslut. Så de här plattformarna blir ju väldigt mäktiga, och det är ju också så att liksom, det har ju även gällt, vi har ju haft problem med våra konton på Svenska Dagbladet. Vi är ju en stor och etablerad aktör i Sverige, men om vi ska höra av oss till Twitter eller Facebook så är vi ju ganska små och perifera.
Precis, och även har ju de sociala medieplattformarna i många år varit väldigt viktiga för svenska tidningar, eftersom det handlar om att besökssiffror blir sedd och synas där. Och det har ju inte alltid varit lätt. Det har ju varit, varje gång man har ändrat algoritmerna där, så har ju redaktionerna fått fundera ut liksom, vad är det som funkar nu den här gången, så att säga. Så att det har ju styrt väldigt mycket och påverkat.
Sen har vi ju också vår egen, alltså vi har ju en datalagstiftning på väg att gå igenom EUs beslutande organ, och det ska dessutom bli en förordning, så liksom den gäller som den är formulerad, och där ska ju myndigheter och andra blir såna här trusted flaggers och kunna liksom ge input till sociala medier, och det handlar väldigt mycket om vad som ska plockas bort, vad som ska modereras, vad som ska filtreras. Det är en betydligt större risk och borde förstås diskuteras betydligt mer än en enskild ägare av en social medieplattform.
Om man är intresserad av det här med Twitter, så har Barry Weiss, som jag intervjuade i podden här om veckan, hon har en jättebra intervju med Jonathan Haidt, som är psykolog. Jonathan Haidt har ett långt resonemang om hur Twitter har förändrat vårt politiska samtal. Det börjar liksom komma in forskning på det här nu. Mm. Och bland annat då hur retweet-knappen har gjort att folk... man får den här dopaminkicken av att bli retweetad väldigt mycket. Det har liksom haft en polariserande effekt. Så att det är jätteintressant. Och även om man tycker att så här, men Twitter, det är någonting som journalister pratar om sinsemellan, och det kanske inte är så intressant för folk i allmänhet, så rekommenderar jag verkligen det samtalet. Därför att det berättar om hur det här driver på polarisering, helt enkelt.
Mm. Det var en utmärkt rekommendation. Jag ska passa på, innan vi ska gå vidare, med en annan rekommendation. Det är nämligen så att på måndag nästa vecka, den 2 maj, så arrangeras vad som kallas lunch med ledarredaktionen i Stockholm, där man då kan få besöka, äta lite macka, och sen så på teatern Playhouse på Drottninggatan i Stockholm kommer vi sen ha en liten scenshow, helt enkelt, där man får... ja, jätteroligt, Mattias.
Live-com.
Precis, en show där vi då bland annat kommer intervjua ledarredaktionens medlemmar, vi kommer prata säkerhetspolitik och vi kommer prata mycket annat. Jag tror att det finns några biljetter kvar faktiskt, så att gå in på det här SVD Accent heter det väl, och där hittar man, då kan man köpa biljetter, och så är man jättevälkommen klockan 11 till teatern Playhouse i Stockholm på måndag. Gör gärna det, får ni träffa oss. Och därmed är det dags att gå vidare till nästa punkt, och då tänkte jag äntligen sluta prata kulturkrig och Twitter och krambränningar och gå över på viktiga saker. Intressant, Peter?
Riktiga grejer.
Nu är det riktiga grejer, för att du kunde ju förra veckan berätta att du då höll på att packa väskan för att ge dig av lik Linné i forna dagar långt norrut på en forskningsresa för att bilda dig. Och det har du gjort nu, och nu är du hemma i säkerhet, myggbiten och björnbiten och allmänt tilltufsad, men med många nya kunskaper. Berätta, vad är det du har gjort?
Jag känner att vi exotiserar Norrbotten här. Nej, men det är ju inom ramen. Jag har fått ett stipendium för att förkovra mig i energi- och industrifrågor. Och den här gången så gick studiekursen mot Norrbottens inland. Så att jag har varit på studiebesök i LKABs gruvor i Gällivare och i Kiruna. Jag har besökt det omstridda Kallak-området i Jokkmokk där Beowulf Mining vill öppna en järnmalmsgruva som ju regeringen fattade beslut om några veckor sedan. Och jag har även suttit i ett mycket intressant och långt och intensivt samtal med Sametinget. Delar av Sametinget. Det kring markkonfliktfrågor.
Just det. Om du får lyfta fram några punkter från det här digra programmet. Vad var det för lärdomar eller insikter du fick med dig?
Ja, massor. Men om jag ska lyfta fram en sak som är att i Norrbottens inland, i malmfälten, så blir det ju väldigt påtagligt vad så här, människan är förmögen att åstadkomma. Jag tror, har man själv inte varit i gruvan i Gällivare eller gruvorna i Gällivare och i Kiruna, kan man liksom nästan inte föreställa sig omfattningen av de här anläggningarna. Och också i både Gällivare och Kiruna så pågår ju det som, så flyttar man ju hela, både Gällivare, man flyttar ju samhället till Malmberget som ligger utanför Gällivare, in till Gällivare, och man flyttar ju hela Kirunas stadskärna. Och på det stora hela så ser det ut att gå ganska bra. Jag måste säga att jag, med tanke på hur svårt det kan vara att åstadkomma minsta förändring i samhället, för det är tillståndsprocesser och byråkrati, alltså var liksom motsatsen jag såg här. Det har naturligtvis varit mycket gnissel på vägen, men att det ändå är möjligt att lyfta upp en hel värld ur markens innandöme, och att det är möjligt att flytta en hel stad eller egentligen två hela städer, det var imponerande att se.
Och det här kommer du förstås skriva om framledes. Är det några artiklar i det som redan ligger på lut som vi kommer att få se ganska snart?
Ja, det kan det nog vara. Alltså, jag är ju väldigt intresserad av liksom de här markanvändningskonflikterna som ju då blir som allra hårdast när det gäller liksom rennäringens och liksom samernas rättigheter och intressen och vad ska jag säga, nationella intressen. Och apropå det vi pratade om tidigare, att för så här, svensk politik och svenska samhället har liksom ingen beredskap för att, vad ska jag säga, att lösa ut den här typen av svåra konflikter. Det blir ju väldigt tydligt i fallet mellan liksom gruvnäring och energi och samerna, och där tyvärr min slutsats är den går inte att lösa ut utan att det kommer vara väldigt hårda konflikter på liksom, eller otrevliga konflikter på vägen.
Och de har vi alltså ännu framför oss, tänker du?
Ja, det har vi.
Finns det någonting som vi kan göra för att förbereda oss för dem? Alltså, eller vad, är det helt enkelt diametralt olika politiska, en konflikt om makt helt enkelt, och då är det alltid tufft?
Ja, men precis. Det är absolut, det är högsta grad en konflikt om makt. Och makt är ju som bekant ett nollsummespel där det inte riktigt går att kompromissa. Det finns liksom inget utrymme för kompromisser här.
Nej. Men det är väl utmärkt att du lär dig om detta, belyser detta och i alla fall informerar både oss och vi som läser tidningen och de som ändå ska handskas med det här i framtiden, att ja, det här kommer bli stora saker kommer ske. Mm. Men det kommer behöva lösas ut på något sätt naturligtvis.
Precis.
Intressant. Jag hörde någonting här, jag vet inte om du uppfattar någonting, fosfor från gruvan i Kiruna skulle kunna ersätta den fosforen som behövs till konstgödsel. Är det någonting du har varit inne på?
Ja, jag tror att medierna kanske missförstår lite grann. LKAB påstår ju faktiskt inte att den här, vi skulle kunna bli, göra oss oberoende av rysk konstgödsel. Konstgödsel innehåller mer än fosfor, men det är ju, fosfor är ju en viktig komponent i konstgödsel. Och det finns ju även rent fosforgödsel. Men jag tror att det här var nog mer en PR-vinkel från LKABs sida. Så alltså den stora nyheten är ju egentligen att LKAB har utforskat liksom ännu en stor malmkropp i Kiruna som kan hålla produktionen igång där i åtskilliga decennier.
Då var det någon kommunikationsmänniska som fick feeling på detta alltså.
Precis.
Hur långt är det tills man kan börja ta upp det här? Det brukar ju vara ganska långa processer.
Ja, vi pratar den nya järnmalmsfyndigheten eller den obrutna järnmalmsfyndigheten. Så vad ska jag säga? Mellan tummen och pekfingret. 25 år.
Tills de börjar?
Ja.
Ja, då är kanske inte förhoppningsvis det ryska hotet överhängande.
Sen fosfor kan man utvinna redan ur den malm som bryts idag på befintlig plats. Men på den här nya platsen så var det lite högre halter av fosfor. Men...
Hur djupt i gruvan var du, Peter?
Jag åt lunch i personalmatsalen på nivå 1365 som det heter.
Och det är 1365 meter under marken?
Ja, det är faktiskt egentligen 1365 meter över den ursprungliga bergstoppen. Eller vad man
säger. Okay.
Men det är ungefär 1100 meter under mark.
Och vad var det för mat?
Det var kålpudding.
Gud vad gott, med lingon? Mm.
Jajamän, och brysselkål och gräddsås.
Hur har de ordnat personalutrymmena där så att det inte ska bli mörkt och klaustrofobiskt? Men jag antar att man får jobba mycket med ljus och färger och sånt där, eller hur?
Ja, så det är ju väldigt häftigt att vara där nere. Det här är ju en hel... Det är egentligen en toppmodern arbetsplats med kontorsutrymmen och stora verkstäder. Och det enda som skiljer att det är man råkar veta att man befinner sig en kilometer under marken och att det inte finns några fönster. Men i övrigt är liksom inte känslan av att befinna sig i en gruva inte överhängande. Det är mycket långt från de så här traditionella klassiska bilderna från gruvornas värld med skitiga, korthuggna män.
Eller män, var väl på den tiden så viktigt.
Ja, det med.
Men du, träffade du tunnelfolket, de där som var med, kommer ni ihåg Skönheten och Odjuret på 80-talet? Då fanns det ju folk som bodde nere i tunnlarna. Stötte du på dem?
Nej, jag träffade bara på LKABs anställda faktiskt.
Okej, okay, ja, det kanske var lika bra. Men hade du råkat illa ut så tror jag Vincent hade kommit och räddat dig. Nej, det låter jättespännande, Peter. Vad kul. Vart bär nästa resa då? Är det bestämt?
Det har jag inte riktigt bestämt, men jag tror att det blir någon form av energiresa i Mellansverige. Med lite vattenkraftverk och andra anläggningar. Tekniska verken i Linköping ska jag till exempel.
Paulina, har du somnat i avsaknad av kulturkrig eller har du lyssnat på?
Nej, men jag tänkte så här, det lät så otroligt lockande det här med att åka runt i Sverige och förstå mer av det här med energiproduktion. Så jag vill nästan så här, man skulle följa med Peter på någon av de här.
Du får söka ett pendium själv och se om du förtjänar att följa med.
Exakt. Vad kan roligt att skulle ha det, Peter. Peter?
Ni kan besöka något lite vattenkvarn någonstans i Slesia, vad som händer där. Jag tänkte på en sak där i Mellansverige, kraftproduktion. Är det vattenkraft vi talade om, Peter? Eller?
Ja, det kommer nog, då blir det nog både vattenkraft och kärnkraft och vindkraft. Vi har ju kärnkraft i Mellansverige också.
I Forsmark. Det var en fråga på Filip och Fredrik i veckan om. Jag var på Forsmark när jag gick på gymnasiet på studiebesök och jag fick någon sån tvångstanke om att någon av oss skulle kasta sig ner i kylvattenbassängen och simma omkring där. Men,
den ser ju väldigt tilltalande ut.
Den gör ju faktiskt det.
Med den tropiska blåa färgen.
Ja, den är jättefin. Det känns verkligen som man skulle vilja simma ner och titta på bränslestavarna där nere. Någonstans.
Snorkla lite.
Snorkla lite. Men det ska man inte göra, barn. Don't try this at home. Hörrni, det blir dags att avrunda. Och som antyddes i början så närmar vi oss några av vårens stora fester. Det är då Valborg imorgon. Studenterna har redan hunnit fira i flera dagar antar jag. Och på söndag är det dags för arbetarrörelsens stora högtidsdag. 1 maj. Då de firar segern över modsen. Därmed faller sig veckans fråga ganska naturlig. Jag tror inte att ni själva ska ut och demonstrera på söndag. Blotta tanken är ju skrattretande. Men om ni ändå skulle det, vad skulle det i så fall stå på era plakat i veckans rundfråga? Ni ska alltså då formulera ett 1 maj-plakat. Och slå mig inte, det är en jättetråkig fråga, men det är ändå 1 maj en gång om året, då måste den ställas. Känner ingen press nu, ni bara jobbar med politisk kommunikation och ska föreställa landets elit när det gäller kort och effektivt övertyga någon i text. Så ingen press, men låt oss höra. Då behöver vi med dig Mattias. Du har ju faktiskt varit på demonstrationer på riktigt i för Stålmannen direkt och sådär i ditt tidigare liv, så att du har ju erfarenhet av detta.
Jag har faktiskt gått med i ett 1 maj-tåg. Jag träffade 2 vänner. Det var faktiskt det första 1 maj-tåg jag någonsin såg. Jag hade missat sossarna men såg Vänsterpartiet. De första jag ser där är Anders Varveus och Mats Hinse som kommer från Docklands för att stödja. Det här var alltså 1996 när Gudrun Schyman hade dansat på Docklands på den tiden. Det krävdes kommunistpartiets ordförandes sanktion för att få hålla danstillställning. Men
1996 var inte Mats Hinse upptagen med att spränga OS-anläggningar då?
Det var väl senare som han dömdes för det, misstänker jag. Men ja, små anekdoter. Nej, jag vet inte. Jag är hellre plakat på Valborg än bär plakat på 1 maj. Men på mitt plakat så står det legalisera.
Det är klart det gör, Mattias. Självklart. Vackert så. Vi går vidare till Peter, Sveriges absolut mest slimmade copywriter när det gäller politisk text. Ge oss vad du har.
Ja, av alla viktiga samhällsfrågor så tycker jag att det är en som sticker ut. Och den har jag ju torgfört här i podden tidigare. Och den kommer jag även ha på mitt plakat. Nämligen, gör löningsdag till allmän flaggdag. Ja. Det blir mitt plakat.
Självfallet. Och det är någonting som, det är ju inget orimligt krav. Det tror jag att man skulle kunna få gehör i ganska många politiska läger.
Ja, det tror jag också.
Ja. Jag menar, Sverigedemokraterna, de gillar ju att flagga för sakens skull. Sossarna gillar liksom att det är bra att folk får lön och är glada liksom, löntagare och sådär. Så att det...
Det kan ena nationen.
Det kan det verkligen. Paulina, obönhörligen så återkommer jag till dig nu, för det finns ingen annan jag kan fråga.
Ja, men alltså, jag är den enda av oss säkert som inte har jobbat i PR- och kommunikationssvängen. Du kanske inte heller har... Du vill inte betala.
Jag har ingen aning om hur det där går till. I så fall hade jag varit framgångsrik.
Men det hände ingenting.
Jag ska avslöja saker. PR-branschen domineras ju inte direkt av att man formulerar plakat till 1 maj.
Det är inte så.
Det är inte en av de stora...
Jag ser att jag inte har varit inne i den. Men jag tänker i alla fall på ett plakat som jag såg från Medborgerlig Samling en gång. Där det stod uppvärdera samhällskontraktet, eller om det var ändra samhällskontraktet. Och så var det liksom ett sjok av liten text under med diverse teorier om samhällskontraktet. Mm. Och det blev jag väldigt inspirerad av. Så att jag, någonting på temat... modala hjälpverb och att de inte är magiska.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Det är för övrigt en fantastisk kategori av plakat, de här typ storbildsreklamen från ett parti med jättemycket text. Alltså hur tanken har gått där, att man ska plöja all denna text när man kör förbi i 90 knyck.
Jag tänkte nog att du skulle välja någonting grammatiskt, Paulina, för jag vet ju att du har ett stort engagemang för svenska språket och dess brukande så att säga.
Du har en gång anklagat mig för att vara grammatiknörd, men det är jag inte alls. Jag har inga nördiga drag, men det var fint sagt i alla fall.
Det har du verkligen inte. Men hörni, vad bra, då vet vi vad de plakaten som ni skulle ha haft ifall ni hade varit dumdristiga nog att ge ut på söndag, men jag antar att ni har andra planer då. Då är det dags att tacka för idag hörni, om inte någonting återstår. Tack Mattias, Peter och Paulina för att ni kom och pratade med mig.
Tack allihopa, tack Andreas.
Det var skönt som vanligt.
Och tack till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Och då tänker jag, idag var det ju särskilt mycket diskussion i podden mellan Paulina och Mattias. Så höra gärna av er vad ni tänker om just den frågan, för där är vi, vet vi inte själva vad vi vet eller vad vi tycker. Alltså. Eller om ni har synpunkter på andra saker och vi ska ta upp i framtiden, då får man också mejla förstås till ledarsidan snabela@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.